Hei, velkommen til dette litterære barseltreffet. Det skulle egentlig være et skandinavisk treff, men danske Cecilie Lind kunne dessverre ikke komme likevel. Så da blir det sillesalat i stedet for. I kveld er vi så heldige å ha fått besøk av norske Silje Bekeng Flemmen, som ga ut romanen Velkommen til dyrehagen i 2019, og svenske Ina Rosvall, som er aktuell med boka Livbærerne. Og sistnevnte bok får kjøpt der borte med VIPs. Da gjenstår det bare for meg å ønske dere god fornøyelse og overlate ordet til kveldens samtaleleder, Andrea.
Ja, tusen takk, Marte, og velkommen til publikum, og velkommen til dere to forfatterne. Og det er veldig gøy å se så mange i salen, og jeg har gledet meg veldig til denne samtalen. Og jeg kan jo begynne med å si at jeg leste begge deres bøker i våres, altså din i sommer, Ina, og fikk sånn her voldsomt behov for å lese noen skjønnlitterære skildringer da, av den situasjonen jeg plutselig var i. Jeg leste masse og syntes det var utrolig mye bra litteratur som er skrevet nytt om det. Men jeg innså også underveis i lesningen at det har jo blitt skrevet mye litteratur om å føde, om å bli mor og far og forelder også tidligere, som jeg kanskje hadde oversett litt. Og det er jo noe vi kanskje kan komme inn på senere også, men i tillegg til at jeg leste deres bøker, så leste jeg også boka til Rachel Cusk, A Life's Work. Det er ikke skjønnlitteratur, det er basert mer på egne erfaringer. Men hun skriver om akkurat det samme, da, at hun ble så overrasket da hun oppdaget hva. Har noen skrevet om dette før meg, liksom? Så tenkte jeg at det er jo så rart da, med dette temaet her, at livets begynnelse. Det er jo ikke noe mer grunnleggende enn det. Det måtte jo være livets slutt, døden. Og det er jo mye tematisert, mye lest, mye skrevet om. Det er jo overhovedet ikke noe hemmelig på en måte med den tematikken vi skal snakke om i dag, da. Men det er et eller annet litt sånn, ikke ømfintlig, men det er et eller annet som ligger der da, som jeg kanskje ikke klarer å sette ord på selv. Men det var derfor også det var så flott å lese bøkene deres når jeg var i denne nye situasjonen. Og så skal jeg ikke prate alt for mye, men tenkte bare også nevne at jeg i denne forbindelse så spurte jeg også en venninne som ikke hadde barn om å lese bøkene deres, for jeg synes det var litt gøy å høre. Og det er jo gode bøker dere har skrevet, og nettopp på en måte, ja, alle burde jo lese disse bøkene, så det er noe jeg håper vi kan snakke litt om i kveld, også i forbindelse med deres skriveprosess, det er, ja, og høre litt om, ja, hvordan det hele startet. Også for publikum her da, så kan det jo være at en del har lest Velkommen til dyrehagen. Den ble jo utgitt i 2019, mens Livbærerne, den er ny, fersk, finns bare på svensk. Så uansett tenkte jeg bare å oppsummere bittelitt, en liten introduksjon til begges bøker, før Silje skal lese litt fra sin bok. Men altså, velkommen til dyrehagen. Da møter vi en jeg-person, det har dere jo begge. Og Lisa, hun tenker mye på situasjonen sin som hun er i, barna sine, ansvaret med å få de, kjærligheten til barna. Og hun tenker en del på sitt gamle jeg, hvem var hun før hun fikk barn, fremtiden. Og en ting som jeg også synes er et fint grep i boken din, også fortiden. Hun forteller jo alle historier til barna om dyr, om verden og naturen. Og ja, hva vi blir født inn i da, kanskje kunne man si. Mens i Livbærerne, da er det fremtiden. Og vi snakket jo litt om sånn sci-fi litteratur. før vi kom hit i kveld. Og boken din jo en sci-fi bok, men man kan også lese den som ikke det, for det ganske nær fremtid.
Ja.
Og det kanskje ikke så utenkelig alt som skjer, men hovedpremissen at vi befinner oss i en verden hvor vet kanskje ikke hele verden, men i hvert fall i Sverige da, som jeg antar handlingen foregår, så føder ikke kvinner lenger. Men barn blir født på plantasjer i kapsler. Men hovedpersonen, Miriam, hun blir satt i en kinkig situasjon hvor hun blir nødt til å velge å føde. Eller hun blir kanskje ikke nødt til å velge, men det skjer i hvert fall. Ja. Og det setter i gang en hel del tanker og handlinger, kort fortalt. Men med det så gir jeg ordet til deg, Silje, at du skal lese noe som foregår her.
Ja. Det var veldig lenge siden jeg har lest fra denne boka her. Men jeg tenkte da altså, at jeg skulle ta ja, den ene siden som handler om blå. Den foregår utenfor, da, for den gidder jo ikke gå inn. Hvis jeg finner den igjen.
Det er veldig gøy for litteratur på blå at vi finnes i litteraturen.
Det var ikke meningen å si noe dårlig. Nei. Det var en del år siden at litteratur på blå hadde et sånn, arrangement om Simone de Beauvoir, som var kjempepopulært, var det ikke det?
Og jeg, ja, før jeg begynte, men ja, det stemmer.
Herregud, hvor er det det var da? Og jeg bare jeg vet ikke om jeg faktisk var der selv, men det var visst kø langt bort etter gatene. Jo, ok. Så det her er hun heter Lisa, jeg-personen, og så har hun en venn som heter Ida, og de var liksom erteris gjennom hele oppveksten, eller ikke oppveksten, men 20-årene. Veldig sånn skarpe feminister, liksom arge, så arge som feminister er når de er 23. Og nå har da Lisa fått barn, Ida har absolutt ikke fått barn, og de hadde egentlig en enighet om at de ikke skulle få det noen av dem. Så nå har det da oppstått ganske mye sånn, ja, en splid mellom dem som de egentlig ikke greier å snakke om. Okay. Ida og jeg var så fan av de Beauvoir. Leste halve det annet kjønn, strekhøyner som gale, og mente vi forstod hva eksistensialisme var, og at det var noe for oss. Det var tema kveld på om det bør være på blå en gang. Vi fikk det for oss at vi skulle style håret vårt som hennes. Syntes vi var veldig morsomme som kom opp med en sånn idé. Stod foran speilet i Idas iskalle ettroms og styret. Hårspenner, mos og spray. Da vi nærmet oss blå, så vi publikumskøen som strakte seg langs bygningen, meter på meter med jenter som oss. Jenter med Simone de Beauvoir-frisyre. Vi ble stående et stykke unna, på andre siden av broa. I den mørke elva kunne vi skimte den hvite kuksvanen som lå duppet. Den kjemiske lukta av hårspray fikk det til å svi i halsen min. Dette gidder vi ikke, sa Ida. Vi gikk tilbake samme vei vi kom. Ida helte Baileys i tomme syltetøyglass og hentet dyna si. Vi satt under den i sofaen og så gamle episoder av Buffy mens vi viklet løs den ene hårspennen etter den andre. Samlet dem i en haug mellom oss. Hvis Ida hadde sett meg sånn jeg går rundt hjemme nå, i joggebukser og med avlivedyraktige, fuktige ammeinnlegg, ville hun ha avlivet meg på stedet. Jeg sender henne et bilde av Lilly med et filter som får henne til å se ut som en bjørn. Søt type, svarer Ida, og jeg lurer på om hun ikke har fått med seg at Lilly er en jente. Og jeg kjenner meg som David Attenborough når jeg tenker på å skulle forklare Ida hvor storslagne ungen er. Som Sir David Attenborough i sitt 91. år, sitt 91. entusiastiske utmattede år, bøyd under palmebladene mellom buskene og de sjeldne fuglene. Alt er fantastisk, synger Attenborough. Fantastisk storslagent. Han slår armen ut mot alt som betyr noe, alt som finnes, spirer, vokser, føder og blør. Og Ida er feil crowd, og jeg er feil kanal, min beste venn, et skår gjennom tallerken, et hakk i alle ting, alt vi sier til hverandre. Hun ser forbi skuldrene mine og inn i junglen, og blikket hennes stanser på et vilkårlig sted i det tette, ugjennomtrengelige bladverket.
Tusen takk. Og jeg tenkte jo å begynne litt ved begynnelsen, så utdraget ditt passer fint, tenker jeg, å starte litt. Hvor begynte disse bøkene for dere?
Jag fortalte det här för er innan, men när jag skrev den här boken under min andra graviditet, jag har mina barn väldigt tätt, det är bara lite mer än ett år emellan dem, så jag var liksom hemma med min son och han var kanske 7-8 månader när jag läste en artikel om att man har gjort konstgjorda livmödrar som man kan ha ett lamm i, och det utvecklas normalt under flera månader. Så att det fanns liksom teknologi som man tänkte sen man skulle börja använda på för tidigt födda barn. Och så såg man liksom videos på de här lammen som låg i sådana helt genomskinliga påsar. Hade ingen päls och bara så här. Så tyckte jag, åh gud vad häftigt. Och vad spännande liksom. Samma dag så plussade jag på den här sticken. Jag kissade och fick reda på att jag var gravid igen. Och så åkte jag till biblioteket för jag skulle skriva. Och ett sci-fi förlag hade skrivit till mig och frågade om jag ville skriva något mer till dem. En novell. Och då liksom var jag så, men nej, jag har ingen aning. Jag vill inte skriva sci-fi längre. För min debutbok var sci-fi. Men kanske kan jag skriva någonting om konstgjorda livmödrar. Heter det livmoder på norska? Ja. Så då började jag skriva en novell som var som en feministisk utopi. Som bara lyfte alla fördelar med att inte behöva bära och föda barnen själv. Och jag kände sån dubbelhet inför det. Eftersom jag hade liksom, min första förlossning var ganska svår. Och jag hade den fortfarande i minnet. Och så visste jag, gud, jag ska göra allting igen. Jag råkade sätta på mig samma nattlinne som jag hade när jag födde min son. Och så vaknar jag på natten helt kallsvettig för kroppen minns. Liksom, och bara, så stort. Jag hade liksom väldigt blandade känslor kring det samtidigt som jag tyckte att det var något stort. Så då kom den romanen som jag var både lockad av tanken och jätteskrämd av tanken. Så novellen blev till en hel roman. Och så kom jag på den.
Och Silje, du har ju kanske till och med skrivit lite och uttalat lite i intervjuer var ditt behov kom för att skriva fra.
Det er rart med det, men jeg var gravid jeg også. Og min første graviditet var i 2015. Og da gjorde jeg som jeg alltid gjør når det er noe som jeg går gjennom som er litt stort og vanskelig. Og forsøkte å finne noen bøker. Og da fant jeg ikke noe særlig. Det er så klart, det finnes jo en verden der ute, men sånn i norsk litteratur av dagen så fant jeg veldig lite og ettersom det barnet vokste og fantes i verden, så synes jo jeg at det var et sånn enormt potensial der da, at de er så poetiske vesener og de får fram så mye poesi i oss og det er en sånn gjennomgripende endring, det er transcendens, det er intellektuelle, emosjonelle, biologiske utfordringer og på en måte så mye litterært stoff da. Så jeg bare greide ikke å være og skrive om det.
Nei. Og det ligner jo også på det samme som Ian Rachel Cusk skriver om i sin bok Den er Life's Work, at det var hvorfor er det ikke flere forfattere som skriver, eller hun skriver, jeg er forfatter, selvfølgelig skulle jeg skrive om dette. Mm. Den ambivalensen som du også beskriver veldig fint i din bok. Og jeg tenker at dere skriver jo begge to selvfølgelig om morsrollen, som dere har opplevd selv og erfart selv. Men dere skriver om menn også. Det er jo to partnere da, som disse kvinner dere skriver om har. Og jeg vet ikke om dere har lyst til bare for å ta med de inn i bildet, liksom, for det foregår jo mye mellom parrene da, i begge bøkene. På godt og vondt, kanskje. Vil kanskje du begynne litt der, og så kan vi hoppe over til Ina etterpå.
om ja, hvem han?
Ja, mm, og hennes tanker om han, kanskje?
Stakkars gutt. Ja. Nei, han egentlig, jeg liker han godt, ja. Han er han, en sånn ingeniør som bygger bruer. Det har sikkert et navn, men jeg kan ikke noe om det. Og det kan ikke hun hovedpersonen heller. Men han er sånn som, han får liksom, det er en dårlig metafor da. Han får ting til å henge sammen og til å stå stødig. Mens hun er litt mer sånn. Og, så han er liksom klippen. Men så føler vel hun kanskje etter hvert at når det skjer så mye med kroppen, og hun blir, kommer denne symbiosen med barnet i bakgrunnen, kommer litt i bakgrunnen. Og kanskje det er hun som tvinger han i bakgrunnen også. Men at det, at det kjennes helt nødvendig der og da. Så det handler vel litt om den avstand som oppstår mellom de, tror jeg.
Mm.
Ja, uten, men han er jo ganske grei.
Ja, han virker som en super person. Men det, det oppstår, ja. Mm-hmm. Men i din bok så er det jo kanskje den avstanden, den er fjernet.
Ja.
Ja.
Ja, men man kan säga, och jag tänkte också på det i din bok, ska jag bara säga snabbt att en sak som är fin är ju att relationen till barnen är så det stora, och man är ganska van att liksom ämnet i vår kultur är den stora kärleken, och jag tyckte att det var fint att det fanns en grundtrygghet, men det är inte det berättelsen är liksom. Ike är inte poängen med berättelsen, han är en kuliss som är nödvändig och viktig liksom, för han är trygg. Men i min bok så uppstår det mycket konflikter mellan Miriam och hennes man Theo. Eller de är inte gifta. Men för de vill ju skaffa barn i en så här väldigt jämställd ideologi. Och sen visar det sig att deras barn inte... Liksom tanken är att man kan bli gravid på vanligt sätt. Och sen brukar man flytta om embryot väldigt tidigt i graviditeten. Så man slipper liksom bära det. Men man kan om man vill. Antingen gör man det liksom helt på plantagen. Eller så börjar man graviditeten i sig själv. Och de väljer att göra det. Och sen visar det sig att det är, finns en lite större risk att någonting är fel med barnet. Och de värderar den risken väldigt olika. Och hon har ju barnet i sig. Och han, de lever liksom i en värld som ju inte längre... tänker med kroppen liksom, utan tänker bara med förnuftet, så han kan inte alls förstå att för henne är det inte bara att hoppas på det bästa, utan hon vill ha sitt barn, inte bara ett perfekt barn liksom, hon vill ha sitt barn. Även om han, jag verkligen försöker skildra honom också som en kärleksfull, medveten, han är liksom inget monster, men han är liksom väldigt mycket det rationella. Och hon blir det här känslomässiga. Så det är också någon sorts gestaltning av det klassiska heterosexuella förhållandet. Så som man tänker att kvinnan är känslorna och mannen är tanken. Och varför det kanske kan bli den dynamiken ibland. Liksom, utifrån att just i de här lägena att det... Jag ville på något sätt också uppvärdera att tänka med kroppen. Och att det inte bara ska handla om att man är jättekänslosam, utan att det finns ett värde i att förstå saker med sin kropp som han inte riktigt kan, och som jag tänker att vi som samhälle kämpar med att också göra.
Ja, för alltså, jag vill ju säga att bägge deras böcker är ju i högsta grad feministiska böcker, och samtidigt så upplever jag ju lite parod din bok om den parodierer jo ikke likestilthet, men samtidig så blir det jo en slags kommentar til den totale likestillingen da, som i fremtidssamfunnet, hvor alt skal være så ekstremt likt at kroppen nesten ikke finnes lenger. Og vi hadde jo Cecilie Lind i hennes langdikt, som jeg for øvrig anbefaler alle i publikum å lese, så er det jo veldig mye kropp til stede, men det er det jo i deres bøker også. Tenkte å, hvordan forholder karakterene deres seg til sin egen kropp? Kanskje begynne med deg, Silje, siden det også er nåtidsplan i din bok.
Ja, hun er jo en kvinne av sin tid, altså hun har jo ikke en kropp før Alltså jag följde ju mig väldigt slått av din bok för att det är på något sätt det är ju dratt ända längre. Alltså det är på något sätt det man läst den. För det är det resonerar sån med dagens verklighet, bara dratt lite det extreme, men det är inte så extremt heller, eller det är det, men det ger så genklang i hur vi har det nu, så väldigt skrämmande på något sätt hur de helt har fjärnat sig från den kropp från det att vara en kropp och vilka implikationer det har för att vara förälder då. Och ja, hon i min bok hon får lite chock, liksom biologisk chock när ting börjar att ske med kroppen och det är väldigt många upplever när de är gravida att de har prisgitt naturen och biologin på en helt ny måte. Man känner ju kroppen sin så mycket mer och den gör helt nya ting. Det är massa kroppsvätskor, barnet och den symbiosen och Ja, en akkurat det med att tänka med kroppen. Jag har varit väldigt provocerad av såna utsagn som att ja, man är i en ammetåk och då tänker man inte. Och när folk kommer ut av det så säger de sån, ja, nu är det så deilig att bruka hod igen efter permissionen. Och det har alltid provocerat mig så väldigt. För det går an att tänka med kroppen. Och det gör man så inmari i den situationen. Mm.
Det är en fin scen som jag husker gott från boken din, hvor Lisa bekymrar sig för att dottern ska börja i barnehagen och så säger hon hemma då alla bekymringarna, men så säger hon, men till andra så sa jag självklart att jag gledat mig till att bruka hodet igen.
Ja. Och det har säkert jag också sagt. Men vi liksom vi rackar lite ned på det kroppsarbete och hela den tia egentligen. Det är sån där liten sån kosebubble mens man egentligen gör den största insatsen i sitt liv och ja, det viktigaste arbetet vi kommer att göra någon gång då, men likväl så är det liksom puset en liten undantagstillstånd hvor vi inte egentligen är oss själva. Och det ja.
Men och som du säger så är det inte pukstreme i din bok Ina, men där de syns ju inte det puset det med kroppen, de är nästan liksom angst för kroppen i ditt framtidssamfund.
Ja, det precis, så det tänker jag ju att vi har också. En sak som jag tänkte på när jag läste din bok är ju liksom ett tema i din bok är ju att hon går från den här snygga unga tjejen till att bli mamman som är mycket djupare, men så känner hon också på något sätt lite skuld över det i förhållande till de gamla vännerna. Och jag tänkte jättemycket sen när jag fick barn att det är ju som att gå igenom puberteten igen. Alltså, men också man var ett barn och sen är plötsligt blir man jättesexualiserad och ens kropp växer och ändras, folk ser på en, förväntningarna är annorlunda, man fortsätter vara det barnet man var, men helt plötsligt, du vet, sådär, ska man vara snygg eller folk, du vet, vill ligga med en och gud, sådär. Och att bli mamma tycker jag är lite samma. Att säga, ja, men jag är fortfarande den här, du vet, tjejen som jag var innan. Men jag är också den här mamma liksom. Och igen kände jag det här väldigt starka av att samhället drog i mig. Ja. Och drog i massa olika håll. För att det finns ju absolut en del som drar en till att säga, men bara gå tillbaka till jobbet. Och bara liksom, du vet, vara lika smart. Kvinnor kan liksom, vi ska vara likadana, lika bra, lika allting. Men det finns ju också den här andra liksom naturliga mamman som jag också tyckte drog i mig på ett ganska obehagligt sätt liksom. Och sen vissa grejer, ja, men sådär kring amning, att man ska amma liksom alltså det finns så mycket idéer om amning bara. Man kan inte börja prata om det, det är typ som ett skämt att börja prata om det, för folk blir så internet är ju galet med amning. Men det var liksom igen en sån känsla av att jag dras åt så många olika håll. Jag ville liksom gestalta det i de samhällen som finns i boken. Och sen ville jag på något sätt också, jag ville att man skulle känna igen sig, men jag ville dra det ännu längre så att man såg det fula i det. Alltså att man såg det vackra i det, men man såg det fula i det. För att ingenting av detta är ju gjort. Alltså feminism, jag älskar feminismen. Och verkligen inget annat liksom. Men det finns ju också något fult i det. Det finns ju också någonting som inte är så livsbejakande i det. Och det finns också såklart något väldigt fruktansvärt i att bara gå in i det här. Vi är kvinnor, vi är liksom livets kärl, vi är, du vet, större än allt. Och, ja, men döden är ganska viktig. Alltså, de risker vi tar med våra kroppar, allt kanske inte är värt det. Vi kanske behöver förnuftet också. Om det var svar på frågan.
Ja, och så, men en ting som jag tänkte på var också detta spörsmålet med smärta då.
Mm.
Som är smärta, är det något vi tränger? Mm. Frånvaro av smärta. Och i födselsomsorgen så blir det ju väldigt satt på spissen.
Mm.
Men det kommer ju fram i din bok att att jag är rädd för alla andra smärtor också.
Mm.
Det är ju väldigt sån samfund hvor legevetenskapen kan fixa alla problem till synlatna.
Mm.
Men detta med smärta både fysisk men också mentalt kanske. Som i ditt tillfälle Ina så är det ju väldigt en fysisk smärta som de har en angst för kanske, men hos dig Silje eller hos Lisa så har hon ju också en sån tanke då. Tanken hennes är kanske vonde på ett vis. Går det att det är en smärta i tanken hon får i förbindelse med ansvar hon känner eller
hon känner väl att hon sviker sig själv och sina idealer. Och ja, det är det som du snackar om att vara dratt mellan den du var och den du känner att du är som du inte visste att du skulle bli och hur länge ska du vara henne och ja, som du man kan vara ganska, det gäller ju för alla områden säkert, men att man kan vara ganska skråsäker tidlig i livet. Och så i alla fall jag blir mer mindre och mindre skråsäker. Och det att få barn är på något sätt ganska ja slag i trynet för skråsäkerheten.
Ja. Och det visar sig ju i deras bägge böcker. Men vi har ju snackat om ja detta med känslor och det förnuftiga och jag sitter lite igen då när jag läste deras bägge böcker att det tänker ju eller böckerna deras förmedlar att känslorna kanske är det mest förnuftiga. Har du något stämmer det eller vad vill du säga? Si?
Ren livmorsfeminism.
Ja. Är det det eller är det inte det?
Jag tänker inte att jag tycker så som person, men boken tycker delvis så kanske.
Ja.
Jag vill i boken att det ska finnas många perspektiv och det är ett av perspektiven kan man säga. Men jag kan också säga att jag kände mig alltså som du säkert också så där, man var så tvärsäker på världen, vi skulle dela lika det här, alltså jag hade tänkt ut hur mitt föräldraskap skulle bli och sen tillät ju inte barnen det liksom, eller min, jag har alltid haft väldigt mammiga barn som har velat vara nära hela tiden och alla mina idéer om liksom det försvann ju för jag var inte beredd att låta dem bara skrika och skrika och skrika för mina idéers skull. Så det är också på något sätt alltså en ganska så här ödmjukande erfarenhet att få barn, alltså det är ju det här min egen vilja är inte så viktig. Och den upplevelsen tänker jag att de flesta har förr eller senare i livet. Om man har tur så blir den uppenbar för en när man får barn. Men annars liksom, livet är ju inte det vi planerar. Vi kan göra jättemycket planer. Alltså 20-årsåldern som du också skriver mycket om. Är ju en, det tänker jag på som en tid när man gör en plan för när man ska vara 30. Och sen tror man att sen kommer livet bara fortsätta exakt så. Men livet går inte att planera på det sättet och det är liksom, men vi lever ju i ett samhälle som påstår det och för vissa går ju det, men jag tror också jag kanske ser mycket eländigt som jag jobbar som psykolog, så jag träffar ju alltid folk vars planer har bara av olika skäl, och jag tänker ju att den smärtan, när jag var yngre tänkte jag att man måste liksom rädda folk från all den smärtan. Och nu tänker jag inte riktigt så längre. Dels för saker som har hänt mig i mitt liv. Och, men också... För jag tror bara inte att det är livet.
Mm.
Och lite av det vill jag på något sätt... Att romanen också skulle få... Att det inte bara skulle vara glad och ledsen. Alltså jag vet inte hur mottagandet av din bok har varit. Men jag tycker att när man skriver om moderskap eller att få barn. Så är det väldigt mycket så här... Är du en glad mamma? Är du en ledsen mamma? Är det här en lycklig mamma? Om du är en lycklig mamma så är du liksom inte intressant alls. Men du är också liksom så här, wow. Men den här olyckliga mamman kan vara mer intressant, men det är liksom också bara en kategori typ. Mm.
Ja, det tänkte jag en del på, för det lilla jag fant då för jag eller där först lette var ju där böcker om den olyckliga mamman. Mm. Och egentligen inte böcker om barnet. Barnet var på något sätt en sån liten sån sån blindtarm. Och den liksom moderns depression var det stora där, och jag ville utforska egentligen den min karaktär är väl egentligen en lycklig mamma egentligen, men det är ju inte så lätt att vara lycklig mamma heller. Eller det är något att ta. Så ja, jag tänker att hvis du är så heldig att du får lov till att utforska ändring och sårbarhet genom det att vara gravid och få barn. Mm. Alltså det finns ju något bättre mått att göra det på, för väldigt många andra måter att ändras och vara sårbar på är ju skikligt dritt. Men så här får du i hvert fall en baby i retur. Så ta emot, tänker jag. Det är väldigt fin eller det kan, tänker jag, vara en fin anledning till att öppna sig och vara sårbar då. Mm.
Mm. Ja, det var väldigt fint sagt, syns jag. Ja. Och ja, enten man vill det eller ej.
Ja.
Mm-hmm. Och men för att snacka lite om dessa samfunden igen. När det läser varandra, vi har snackat en del om samfunden, men deres bøker er jo jeg-bøker, begge to. Og i forbindelse med denne samtalen så fant jeg fram en gammel sånn antologi fra Norge som heter Forløsning. Mm-hmm. Ja, som, du kan kanskje lese den. Ja, som Janneken Øverland har redigert. Og i forordet der så sto det noe gøy, synes jeg, og det var at at det finnes jo skildringer av fødsel og den transformasjonen fra kvinnelige forfattere i Norge tidligere. Men da er det typisk Amalie Skram, for eksempel. Hun skriver jo om fødsel i Fru Ines. Men da er det ikke selve fødselen, men det er beskrevet fra naborommet. Mm. Og dere, bare for å gå litt inn på det konkrete, da, dere har jo ganske tydelige beskrivelser direkte, begge to, av selve fødselen. Det er jo kanskje en, altså, vi snakket om smerte, vi snakket om samfunn. Det er jo en type fortelling i samfunnet som jeg har inntrykk av at mange forteller med liksom skrekk, liksom, åh, det var så vondt, eller det var, det synes jeg ikke dominerer deres fortellinger. Er det fordi dere har ønsket å gå litt imot samfunnet, eller har dere hatt noen baktanke på en måte når dere har skildret disse fødselene, eller har det kommet naturlig til skrivingen, kanskje til hovedpersonene deres, eller veldig stort spørsmål, men kanskje dere kan si et par ord.
Jeg tenker at det her som du har opplevd som skrekkeksempel, kanskje du leste innan du fikk barn, for at jag tänker att den där är ganska brutal. Jag brukar säga till folk som är gravida att så läs den sen. Sen är det ju hur känslig man är. Men jag tror också att när man har gjort det, då läser man ju det på ett annat sätt sen. Liksom. För man kan också se liksom det fina i det. Eller jag kan tänka så här ibland på typ personalrummet, heter det så på norska, där man är på lunchen. Liksom, någon gång så kanske någon kommer dit och de har fått sitt lilla barn, och då blir det ibland lite en sån lägerstämning, känsla av att alla kvinnorna kommer ändå dit och berättar, åh, så var det när jag fick min tredje, och ja, oj, ja, de sydde mig, liksom, du vet, men det är ändå en mys, alltså det är så intimt och det är så speciellt, och man känner den här längtan efter att få dela och berätta. Men många av de historierna är ju också, du vet, hemska, men det har i alla fall hänt för länge sedan, och ingen blir ledsen av dem liksom, eller ingen blir rädd av dem längre, men jag kunde känna väl kanske en längtan att få, om jag ska vara ärlig, så var det liksom några timmar efter jag hade fött min son, så kände jag först att jag vill träffa alla mina barn, för jag fick ett sånt rus av att jag blev jätteförälskad, och sen tänkte jag typ en timme senare så här, detta är ju en roman, så jag skrev liksom förlossningsskildringen först. Och sen kom jag inte på själva formen för boken förrän jag blev gravid igen. Men för jag kände verkligen att så här, litteratur är formen för det här. Liksom, en film kommer aldrig visa det. Musik blir ju superkonstigt. Kanske kan bli bra, men liksom, det är ju en inre upplevelse. Och språket är ju inifrån. Så det var jättemycket det jag längtade efter att gestalta. För jag började läsa på olika familjeforum och olika förlossningsberättelser också. Så är de så korta mycket. Så känner man liksom, men jag vet att det där är... Oj, vad mycket det finns där i. Liksom. Så jag ville mer åt det. Och därför är den ju ganska lång, min.
Och Silje, din bok så här, den delt upp lite själva beskrivelsen
av förlossningen. Jag hoppade ganska mycket för det. Men jag, det är ett kämpeproblem i världen att vi bara får födslar genom vi bara får de färliga historierna på i TV-serier och filmer där kanske speciellt. Det är en kjempedramatisk situation och liv och hälsa står på spill. Och det är ett kjempestort problem för det är också väldigt mycket frykt runt det att föda. Som man ser i stadig ökande bruk av ingrepp och medikalisering av födslar. I Norge så har de ju vissa gränser. De är ganska tillbakahållande med i både gångsättning och kejsarsnitt och den typen ting. Men i någon land så är det så där 10-15% av födslar som bör ha kejsarsnitt, men i Brasil för exempel så ligger så är det 50% som tar kejsarsnitt. Och det är bland annat för att kulturen säger att det, det är lite som i din bok då, att det att föda det är nog nästan unormalt
och det är vont. Lite djur.
Det, det är onödvändigt och vont och osiviliserat och ugrejt och så okontrollerbart. Och för ett effektivt hälsoväsen och för enkelt och grejt och för att kunna ha en fest efterpå så är det bättre med kejsarsnitt. Så desto viktigare då att man inte bara har de skrämselsföreställningarna om födsel, för det är faktiskt livsfarligt då.
Ja. Och det jag syns att det har skildrat det poetiskt bägge två födseln. Att om det är ont eller inte är nästan inte så viktigt, för att i böckerna så är det är ju slutet på din bok och delvis slutet i din bok också, men det är likväl en sån omdrejningspunkt för själva romanene deres også da. Og for å snakke litt om det mer sånn skrivetekniske, synes jeg det er interessant da, historier som er bygget opp før og etterkant av en slik hendelse. Hvordan var det liksom å skrive, var det vanskelig å finne ut hvor i boka dere skulle plassere den store hendelsen? Hvordan jobbet dere med det?
Jeg holdt på med det veldig mye, og jeg hadde den på flere olika ställen. Men till slut så bestämde jag mig för att jag ville att man skulle läsa den i ljuset av hela romanen, som handlar mycket om vad kroppen är värd. Just för att förlossningen sätter ju väldigt mycket på spets. Så. Och jag ville, för min första roman skrev jag också om kroppen och på ett annat sätt. Och den här är ju inspirerad av såklart att jag har fått mina barn, och min första bok är inte riktigt inspirerad av det, men båda mina föräldrar var väldigt sjuka. Min pappa fick ett hjärtstopp och min mamma fick cancer när jag var runt tonåring, 20-årsåldern. Så där handlar kroppen jättemycket om att man kan förlora kroppen. Eller sådär, vi behöver kroppen för att leva, för att döden finns. Och sen förlossningen så var det också sådär, kroppen är livet, fast ur livets perspektiv. Liksom... Så jag tyckte att det var en sån otroligt djup upplevelse. Liksom. Som inte behöver vara gullig för det. Jag kan tycka det är svårt, det är liksom att de här positiva berättelserna om förlossning, att de också kan vara ganska skeva. För då är det typ någon som har haft så här en förlossning och typ har hostat och så föddes barnet. Liksom. Ja, så för några visst. Men jag har haft vänner som har haft sjukt orealistiska förväntningar på sina förlossningar och bara varit överraskade att det gjorde ont. Och jag kände så här... Okej, jag sa faktiskt till dig, men visst. Så, men vi har svårt att förhålla oss till det, ju. Mening och smärta.
Ja.
Men hur tänkte du med vad du satte där?
Jag syns det var väldigt vanskligt. Jag tänkte att jag kommer aldrig till att gräna, för jag var så imponerad över att du har, det är många sidor med födsel. Det var väldigt imponerande, för jag utsatte dig det längste. Jag tänkte att det är så språklöst.
noe dyrisk sted. Det litt sånn, jeg følte at det var litt sånn, ja, en annen dimensjon som man går ned I og så kommer ut av igjen. Så jeg tenkte at det kommer aldri til å greie. Så jeg har jo egentlig utlatt veldig mye av mestparten av det, men boka sirkler på en måte rundt det da. For det en slags sånn, ground zero. Og så mot slutten så er det ingen anmelder som merker. Men det en sånn sirkelkomposisjon da. At den begynner, den slutter jo da med I det fødselen starter, sånn at ja, alt begynner på nytt på en måte.
Ja, jeg tenker på vi har snakket mye om bøkene og vi skal jo ikke avsløre så mye vi snakket om tidligere din bok kanskje, men Ina, men en ting som jeg synes var litt interessant nå når du snakket om dette med det dyriske jo at I din roman Livbærerne så har du valgt at livbærerne altså de som bærer livet de skjuler seg I skogen det liksom en metafor hvor du har tenkt på litt det samme som Silje sa at det noe sånn dyrisk eller sånn,
ja.
Det skal ikke være I byen
ja, ja. En av de första scenerna jag skrev var ju att huvudpersonen flyr liksom från från samhället ut på den här gården. Det är som en sorts new age flummig gård där kvinnor åker för att föda tillsammans och har väldigt tro på liksom kroppens kraft och de är ganska anti-samhället. De liksom har kor och de brukar jorden och de försöker vara självförsörjande och liksom sådär, det är verkligen det naturliga. Och en av inledningsscenerna är att en ko föder I början och hon blir liksom helt så, åh, gud. Men också lockad av det. Nu tappar jag bort vad din fråga var lite.
Ja, ja men du svarte väl på det egentligen. Att det är det I naturen, för du har satt det I en slags sammanhang då.
Ja, precis. Och jag kan liksom ingenting om naturen. Jag är uppvuxen I stan, så att för mig är det ganska så exotiskt typ. Så jag fick läsa på väldigt mycket.
Ja.
Men det är också en plats som man känner att man borde känna till. Liksom. Så det är också ett tema I boken, lite så vad moderniteten har tagit ifrån oss för kunskap. På gott och ont, för vi har fått böcker till exempel.
Ja. Och vi kan ju se att det är ju fantastisk teknologi också som gör att I Norge och I Sverige idag så kan man ju föda tryggt stort sett, bara för så det är sagt. Men jag tänkte höra lite med er också om när vi snackat en del om böckerna kunde snackat jättemycket längre om det, men kanske pensla oss lite in på så mottagelsen av böckerna. Og I Norge så har sikkert publikum fått med seg, det har vært diskutert mye om denne såkalte barsellitteraturen da, en litt sånn dum merkelapp kanskje, eller kanskje ikke. Og du Silje, du har jo skrevet om det også, og uttalt deg en del om det.
Ja, jeg skrev jo først et essay I bokmagasinet, hvor jeg, det da 5 år siden nå, hvor jeg skrev masse om at det finner jo ingen bøker om barsel. Og så var det litt noen måneder etter det, så begynte det bare å komme deisende. Det var så tett at det var ikke på grunn av meg. Men det var, det kom liksom ene etter den andre. Og så fikk det da merkelappen barselbølgen veldig fort da. Og ja, på ene siden så har det vært veldig... Ja, på en måte kan jeg si det har vært reduserende for mange av de verkene og blitt lest inn I den konteksten og ja men på den andre siden så har det også altså jeg journalist, jeg vet hvordan mediene funker og det at det ble en bølge en trend på en måte, det har jo også løftet det veldig, det har gitt en oppmerksomhet og en plattform og jeg var jo veldig nervøs for boka mi kom ut en et år etter at denne bølgen først startet, så jeg tenkte at dette gidder jo ingen å høre om. Men da var det lagd en scene for det, og det gjenspeiler seg også I andre områder hvor barsel har blitt satt veldig på agendaen de siste årene, med barselopprør og bunadsgerilja, og de bøkene har blitt en del av det, da, og det jo helt uvurderlig. Så tenker jeg at vi heller får komme tilbake til liksom, det litterære ved de bøkene igjen senere, kanskje, når man ikke tenker så mye på den bølgen, men at det løfter det, hele tematikken, og det egentlig det jeg mest fornøyd med min bok. Mm.
Og så det interessant å høre litt hvordan dette landskapet i Sverige. Mm. Har du lyst til å fortelle liksom, litt til det norske publikum? Har det vært også en lignende bølge av den type litteratur
Nej, i Sverige? Inte jättemycket. Det finns lite böcker här och där. Och jag och min kompis Anna Axfors kom ut med böcker av en slump om detta samtidigt. Eller inte av en slump, för vi fick barn samtidigt. Men liksom, vi hade inte riktigt planerat det. Men man kan säga att den debatten som har blivit är att man kanske vill tolka, att bara skriva om moderskap tolkas som ganska konservativt i Sverige och är lite känsligt på det sättet. Att det kan tolkas som att man är liksom särartsfeminist, om man säger så här. Och det i sig är väldigt känsligt. Så att liksom, jag fick någon sån... en väldigt arg kulturartikel kring att liksom, vi vita kvinnor var otacksamma feminister ungefär, eller att vi bara bryr oss om oss själva, och, vilket jag tyckte var korkat faktiskt, för att jag tänker att man måste få lov att skriva om, eller liksom i min, precis som man skriver om döden, så tänker jag att man borde kunna skriva om födelsen. Vi är alla födda. Så jag har fått väldigt fin liksom, respons av de som faktiskt har läst boken, och ganska många läsare som har hört av sig till mig så spontant och verkligen uttryckt att de tycker om den, och att de har sett liksom, att de känner igen tematiken, men att den liksom blivit satt ord på för dem på ett annat sätt. Men i det offentliga samtalet så är det ganska, man pratar inte så mycket om det, eller så ska man prata på ett visst sätt om det. Så att det absolut inte kan skada liksom den här kvinnokampen vi har gjort, eftersom det är vi som kvinnor som då ska börja prata om det på något sätt åt det hållet. Men det är inte alla som tänker så, såklart. Men de som har intresserat sig för det har väl gnällt på det, kan man säga.
Det hörs nästan lite ut som en slags eko av... av din roman också, det likstillingssamfunnet till det extreme på en måte.
Ja, det var väntat för mig. Och det är också känsliga jag själv har brottats med när jag skrivit den. Så det var liksom skönt att jag var ganska beredd på att man skulle kunna tycka så, men det är inte allt man behöver tycka. Vi pratade innan om att våga skriva om saker som kanske folk kommer tycka är kontroversiellt, att ja, men det sköna är ju att man kanske har tänkt igenom det ganska ordentligt själv innan, när man skriver om det. Så oftast har man ju ett bra svar på varför man har gjort och tänkt och utformat en hel bok på det sättet man har. Med risk för att låta lite dryg. Liksom. Mm.
Ja. Men då tänker jag att det är lite... Du snackade ju lite om det har varit till det positiva eller negativa för dessa böcker i Norge att få den märkelappen. Men sett från ett svensk perspektiv, vad tänker du? Barsellitteratur, är det ett begrepp som kunde vara... nyttig i en svensk litterär sammanhang också, eller tänker du att det begränsar?
Nej, jag har inte haft så jättemycket emot det, för att jag tycker att det är ju ett jättestort ämne. Liksom, det får ju ligga lite på betraktarens ögon om man tycker att det är viktigt eller inte, men jag skulle absolut inte ha emot att någon kallade min bok för det. Men man kan säga, det kom ut en, vi har en filosof i Sverige som heter Jonna Bornemark. Jag vet inte om hon är känd i Norge alls. Hon är liksom en av Sveriges största filosofer. Hon har skrivit flera böcker om hur vi förhåller oss till tid i det här samhället, som blivit jättepopulär i Sverige. Hon är verkligen en duktig filosof. Och hon har också då skrivit en bok om graviditet och vad graviditeten lär en om livet. Och det är ju, och jag har träffat henne och vi har pratat liksom, och det är verkligen hennes minst lästa bok liksom. Det är ju ingen, men jo, det är några som bryr sig liksom, men det blir ju på något sätt smalare, vilket är synd, för att jag tänker att en av de finaste läsningarna jag har fått av min bok är att vi gick en skrivkurs och då läste en man det som var adopterad, och så sa han typ, nu fick första gången jag tänkt på hur det var för min mamma när hon bar mig. Och jag tyckte att det var så jättestort liksom.
Mm. Mm. Det var rörande.
Mm.
Väldigt. Men alltså, läsare, har du fått jag bara märkt mig när jag läste detta förordet till den igen, Life's Work till Rachel Kusk. Hon skriver, jag läste väl en ny utgåva då, hon skriver att hon fick extremt mycket väldigt sån kritiska tillbakemeldinger av oss läsare som hade väntat sig en helt annan typ av litteratur då, kanske en mer skönmalande läsare som skrev varför skriver du denna liksom boka när du inte en gång liker dina egna unger eller mm. Vad slags läsare har du haft?
Inte såna.
Nej, så bra.
Men hon är ju ganska extrem i den boka. Den är, jag har läst den är och hon fick ju massa. Det var nästan så en slut att skriva böcker tror jag. Ja, för att hon då skriver att hon inte liker barna sina. Och det är jag som märker att jag fick lite piggen ut när jag läste den. Jag skrev inte brev till henne av den grund, men men jag skönner det. Det liksom det väcker något sånt där. Nu ag hos oss. Men ja, nej, jag fick inte något sånt. Men jag är väldigt glad när mödrar som är mitt uppe i det skriver till mig att de har stått med vågna och grått liksom. Det är liksom mission accomplished.
Och jag har också bara fått faktiskt fint så. Vilket har varit jättehärligt.
Ja.
Mm.
Men alltså det jag på något sätt försökte snirka lite in var om är det men du som också då har skrivit en annan sci-fi bok har du intryck att det är ett speciellt tema som väcker mer eller mindre personlig engagemang kanske?
Mm. Det väcker jättemycket personligt engagemang för de som hittar boken och läser den.
Mm.
Och det är det jag tycker är så fint med det liksom. Och sen kanske det inte är ett ämne som funkar jättebra i det offentliga samtalet. Och det kanske är helt okej liksom. Mm. Jag vill egentligen bara ha det offentliga samtalet för att någon ska hitta min bok. inte för att jag tänker att det kanske inte passar för allt. Det är en väldigt intim upplevelse. Mm. Så.
Mm. Jag ser på klockan att tiden går fort. Men avslutningsvis så tänkte jag att jag ville bara säga att jag syns det var otroligt gøy att deras böcker är så olika. Mm. Och samma också då med detta långa dikt som inte är med att det är en värld av massa olika litteratur, olika erfarenheter. Som jag hoppas publikum har lust att dyka ner i också. Och så ska du läsa lite från din bok också Ina.
Ja.
Och så publikum, hvis dere önskar så har dere chansen till att ställa några spørsmål till författarna. De är här. Hvis dere inte tør att ställa på scenen kan dere eventuellt komma bort efterpå, men det är gøy hvis dere spør. Kan dere tänka lite på det mens Ina läser? Ja. Varsågod.
Det här är en bit av boken som utspelar sig på den här gården dit de åker för att föda, som är liksom utanför det vanliga samhället. Vi hade värmt vattnet på kaminen och burit ut till den stora baljan som stod på gårdsplanen. När vi hällde i vattnet rykte det upp i oktoberhimlen. Oktober redan. I november skulle du komma. Linda låg i badet, magen stack upp som en vit knopp och vi andra väntade otåligt på vår tur att komma i när hon frågade om ultraljud. Hon hade aldrig gjort något. Ibland bara känns det som något är fel, något som växer, att han inte kommer kunna bli bra. Jag höll fram en handduk till henne, vattnet fick hennes kropp att glänsa när hon reste sig. Det rann längs hennes tunga bröst. Den spända magen. Jordmor sa att det bästa var man aldrig sett efter. Om man kunde låta magen vara. Låta fostret växa i fred. Det behöver inte våra giriga blickar, sa hon. Vårt behov av att döma mellan friskt och sjukt. Litet eller stort. Pojke eller flicka. När det var min tur hjälpte Fatima mig i badet. Eva hade precis stigit upp. Kroppen ånga och hon böjde sig framåt och torkade noggrant håret. Vattnet tog emot mig. Brände först om fötterna men när jag sjönk ner var det skönt. Vi hade badat i sjön hela september, huttat framför elden efteråt. Det varma vattnet kändes som en omfattning. Jag började nästan gråta. Gjorde man såg inget. Fortsatte prata om staden. Det är länge sedan nu, sa hon. Länge sedan någon födde barn de inte ville ha. Nu är det barnets rätt att vara efterlängtat, planerat. Folk har glömt att de är ättlingar till barn som blev slagna. Till barn som uthärdats av sina mammor. Som uppfostrades av 10-åriga systrar innan de själva fick egna barn som sög mjölken och orken ur dem. Folk tror att kärlek är en nödvändighet. Att livet inte kan finnas utan. Hon sa att hon önskade att de skulle förstå hur svårt det är att bli av med ett barn. När ägget fått fäste, då växer det sig fast. Ryggraden bildas innan modern ens förstått. När hon går och ber om att blodet ska komma. Ensamma, enträgna böner. Så slår redan hjärtat. När hon sticker in en sticknål och andas vilt och gråter av smärtan har fötterna avtryck. Han fått sina tår, nackarna, fingrarna sina avtryck. Huvudet är underligt stort och nacken går inte att räta ut, men fostret stannar. Folk vill inte förstå hur livet biter sig fast, sa hon. Vilken kraft det är. Till och med när barnet är sjukt. Ögonen bildas, händerna växer. Strupen formas. Den som kommer bära skriken. Det är större än oss. Det kan finnas vackra saker i livet. Men livet finns. Oavsett om det är vackert eller inte. Det behöver inte vårt samtycke.
Tusen tack. Och spørsmål, det är lite mörkt i salen. Men det går an å rekke opp en hånd. Jeg ser akkurat. Og så eventuelt komme opp hit. Eller rope ut. Et. Ja, vil du komme frem? Eller?
Hei. Jeg vil bare si takk. For en veldig fin samtale. Jeg har veldig relevant, det veldig relevant litteratur for meg. Og jeg har nylig lest din bok også. Og så tenker jeg på dette, dere snakker om at denne litteraturen er, at det passer veldig godt som litteratur, men at det også ikke er en del av den offentlige samtalen. Og det tenker jeg er litt, nå er jeg litt i boblen, men jeg synes det er så problematisk. Fordi det er så mye rundt barsel og rundt fødsel og rundt graviditet som er fortiet. Så det spørsmålet mitt er vel egentlig, når jeg assosierer, for jeg har lest dyre, hvis det kommer til dyre, og velkommen til dyrehagen, veldig tett på hverandre. De glir over i hverandre, i meg.
Ja, det skjønner
jeg. Fordi jeg er så i det. Men disse bøkene, de samfunnsmessige, de yttre faktorene, er egentlig det jeg er mest opptatt av når jeg leser denne litteraturen. Og da kom jo din bok veldig fram. Så jeg hadde egentlig lyst til å stille litt spørsmål rundt det. Hvorfor tenker du at det kanskje er bra at det ikke løftes fram i den offentlige, at det kan vernes om? Og hvor kommer den tanken fra? For jeg forstår tanken, men ja, akkurat nå er jeg veldig kritisk mot den. Så det er spørsmål til alle. Men, takk.
Nei, men om jeg skal svare på den, og jeg vet ikke hur du tenker, men jeg tenker at det er liksom jätteintimt og kanskje ikke går at forstå utan att uppleva det. Och för mig är det liksom okej att vissa saker är lite vissa hemligheter som man upptäcker i livet liksom. Vissa sorters glädje och vissa sorters smärta, att man liksom ändå bara, åh, som en skatt, så var du där. Att, jag tror inte att vi kan ha ett offentligt samtal som egentligen täcker vad det är att vara människa. Jag tror att vi kan ha litteratur som kan komma ganska nära ibland. Men jag tror inte vi kan ha det samtalet på kultursidorna. Jag bara tror inte att det är platsen. Jag tror det måste vara mycket intimare och mellanmänskligt. Alltså en bok är ju mina tankar rakt ut till den som läser den då. En diskussion och en debatt är ju något annat. Men hur tänker du?
Det är så kjempevanskelig. För ja, det är väldigt intimt och det är helt unikt och ja, det är en sån bubbla som du också snackar om. Samtidigt så är det politisk och samhällsrelevant. Det är alltså en amerikansk jordmor som heter Ina May Gaskin som kanske någon har hört om och hvis det inte har det så bör det läsa henne. Jättekul dame. Och hon säger att hur ett samhälle behandlar födekvinnorna sina säger mycket om det samhället generellt då. Och därför så är det vi säger om barsel och småbarn och graviditet är viktigt. Det säger något om hur vi behandlar människor som generellt och det gäller ju också alla för vi har alla blivit fött. Så det är absolut en politisk ting och för mig så var det ett politiskt projekt att skriva den boken. Nästan på gränsen till att jag ville ha det som ett, att det var ett slags manifest. Ja, och så kan man också snacka om det på mer poetisk vis och jag tror vi trenger bägge delar då.
Jag håller med. Jag typ ändrar mig lite och håller med dig mer. För det är ju såklart i det här hur vi som det är en sak man verkligen bör diskutera är ju förlossningsvården, stödet man får efter med barnen, alltså allt det här liksom där vi har ju kommit långt på massa sätt men förlossningsvården verkar ju också vara kaos här. Hemma är den ju fruktansvärd liksom. Och det måste man ju verkligen ta som ett samtal.
Det var väldigt fina svar från bägge, syns jag. Jag vet inte om det kanske väckt flera spörsmål från publiken. Jag fick i alla fall mycket att tänka på. Vi är ju i en situation i Norge idag där det skrivs mycket om barseltillbudet som byggs ned. Men jag syns det var något flott som du också sa det med med mänsklivet. Det är inte lätt att reducera det till en diskussion men kanske går den kanske är detta tema som öppnar för att blanda disse det politiska och det poetiska eller det unevenliga.
Ja.
Ja. Vill du komma till mikrofonen?
Ja. Och idag är vi en tid i Norge där man då rätt och sätt vill ha kvinnor ut av födekliniken ett dögn efter man har fött.
Ja.
I en tid där Norge var vi fattigare, vi kvinnor ligger på stads en uke på,
ja, exakt.
På föden och då ska man bara ut och vara normal och tillbaka. Och det är ju ganska trist. Och det andra är det du snackar om det offentliga samtalen. Både knyttet till litteratur och omfödsel och det snakker jo noe veldig biologisk knyttet til det tradisjonelle kvinnekjønnet. Og vi lever jo i en tid hvor det litt politisk ukorrekt snart å snakke om kjønn som biologi. Og kanskje derfor da for mye av den kulturarenaen jo også ganske politisk og politisk korrekt i dag. Og det her å nå debatter og snakke veldig mye om et biologisk kjønn, det jo litt i enkelte områder og man skal ikke snakke om det noe særligt ved å være biologisk kvinne og føde og snart så kan jo flere og flere føde på mange erfaringer og kunstig livmor kunstig som du har gjort på Parsa vi snakker om når kan man putte en livmor inn i en biologisk mann hvis han har lagt som kvinns det var i Sverige og lagde en reportasje
det har jag missat.
Det är en svensk kirurg som heter Brännström. Några år sedan han har rest världen runt och lärt om folk, alltså kirurger till att operera livmor för ett mänske in i magen på ett annat.
som hadde fått livmor fra sin mor, som hun da selv har fått I, og som da har overtatt fra sin mor. Og jeg møtte også en to søstre, og et søsterbarn I den årsliten. Nei, det vet jeg faktisk ikke om det ble. Vi var med på embryo-innsetting.
Ja.
Mors livmor I hennes selv.
Det ikke så fritt fra sci-fi I samfunnet.
Jeg satt og tenkte veldig mye på det. Han fortalte, så jeg veldig lyst til å lese bøkene. Han har jo da fått, det var to ting I dette, altså søstre, som den eldste søsteren ga bort sin livmor til søsteren som hadde en sykdom som gjorde at hun da ikke egentlig kunne få barn. Veldig vakre gaver å gis på, men skremselen eller fremtiden inni dette her, ja. For meg, men andre vil mene at det positivt, jo at, at menn kan føde, eller få barn, bære barn og føde barn på sikt. Og han hadde jo fått mange hendelser fra menn som ønsket det. Og det kommer, sier han. Jeg har jo liksom moralske dilemmaer I mitt gamle hode, da, men tenker at der begynner skje mentalitetsendringer med nye generasjoner,
ja.
Tipper jeg.
Men,
det skaper helt nye ideer om morskap og derfra på fornuft og kropp og følelser.
Ja.
I bunn og grunn så jo det å få barn jeg har også opplevd å få barn men jeg kjenner at jeg kan at jeg ikke har intellektualisert så veldig mye over det å få barn og at det nesten kan provosere fordi det så mange som ønsker det men som ikke kan få det og flere I dag enn for 20 år siden så det veldig mange dilemmaer rundt det, folk jo villige til å gå veldig langt for å bære fra et barn. Det hormonbehandlinger, sæddonasjon, eggdonasjon. Det liksom et utrolig stort, komplisert felt, dette.
Og jeg kan ibland tenke at det også et uttrykk Fast det här vill inte jag liksom säga till en enskild person som inte kan få barn för att jag förstår att den längtan är enorm. Men det är också någonting med ett samhälle där man tänker att man ska kunna få allting. Och att det är liksom en sån omöjlighet att vi inte ska få de sakerna vi har tänkt. Att vi kan liksom inte acceptera det för oss själva. Att jag har längtat efter barn hela mitt liv men det blev inte för mig. Vi tycker inte att folk ska behöva gå igenom det. Samtidigt som det finns barn som föds som ingen tar hand om. Liksom, jag vet inte hur det är I Norge men I Sverige är det nästan ingen som vill vara fosterhem eller liksom ta hand om ett barn som är ett litet större barn och kanske kan tänka sig adoptera ett spädbarn. De går hellre på helt tokiga hormonbehandlingar än att ta en treåring som de inte vet vad det finns I generna. Och nu låter jag så taskig, det är inte så jag menar. Men jag kan tänka ibland att vi har liksom blivit lite hjärntvättade I att... Ja, men så här, som jag sa innan, man tänker att man ska planera livet när man är 20 och sen ska man få det när man är 30. Men så är ju inte livet. För vissa är livet så. Men det är väl ändå ett totalt undantag. Liksom. Jag kan tänka min son till exempel, han har autism och han är sen I utvecklingen och det har varit hatar och sorg för mig och är fortfarande svårt, han är 5 men han pratar och så, han går framåt så jag är inte lika deppig längre men det här att jag har behövt så mycket liksom, för jag älskar honom jättemycket men jag har verkligen behövt så här, ja det blev inte som du tänkte typ det här blev helt annorlunda än du hade tänkt du trodde att du skulle få en liten poet typ och så vill han inte prata. Eller så jag läser din bok och bara, gud vad hon pratar det här barnet. Ja, det verkar ju kul. Typ. Men så också, ja, jag får ha den smärtan. Liksom. Jag får bära den. Och det är okej. Okay. Men jag måste ju också så här, gud, livet liksom. Jag fick honom. Han är, ja, det är ju han liksom. så här skulle ju mitt liv bli, inte en tanke liksom, utan att behöva tro på ödet liksom. Det är inte riktigt ödet jag menar, men vi får inte välja våra liv. Mm. Jag tror inte att vi ska det, men vi har en kultur som väldigt gärna vill välja allt.
Mm.
Och då i den kulturen ska ju alla ha rätt till en fungerande livmoder. Men det är hemskt att säga till den enskilda personen.
Den tematiken är där. Men jag syns att den boken, den tematiken är där rätt in i den boken. Är så bra på den, hur du beskriver det. Och det är nettopp alla de goda intentionerna som samhället har för likställning och likvärd. Och så går det lite så.
Mm.
Det sker något som gör att det också fjärnar oss från det mänskliga då, i den, ja, i den boken. Och ja. Kanske vi är på väg till ett liknande sted.
Ja.
Skal vi få et til spørsmål?
Ja.
Skal bare si en kjapp ting som jeg synes var litt gøy i din bok Et sted din, og så snakket hovedpersonen eller snakket om at de syntes det var litt gøy å bli gravide i kroppen for å undersøke den historiske kroppen.
Ja, det var gøy.
Det var morsomt uttrykk.
Kroppslig arkeologi. Men ja, men jag är också väldigt upptatt av science fiction och detta med också det som sker nu med transhumanisme. Och de som har läst de sista böckerna av Knausgård och kanske fått med sig de där transhumanisterna i Ryssland, de gamla idéerna som har Sovjet, rumprogrammet i Sovjet. Något som är otroligt spännande att tänka på. Men jag tror nå alltså för nu känner jag att liksom kroppen min är lite politisk. Och det jag känner bara helt till benet är att när vi börjar att snacka om födsel, graviditet och barsel som något medicinsk så är det ett problem. Och nu är jag väldigt präglad av en annan bok som jag läser som heter Giving Birth Like a Feminist, hvis någon har läst den. Men den är väldigt kritisk och nog väldigt farget av titeln som ni hör väldigt. Så man blir ju liksom pendeladen. Men det att cykliggöra födsel och det att cykliggöra de kvinnliga mekanismerna och göra de medikamentella är också en del av utfordringen tror jag. Att det måste inte ha en klar sak för det. Samtale om det gör att vi heller inte klarar att ha språk för det. Och då blir allt det samma. Och då blir det till att alla födslar ska föregå på sjukhus, inte för att jag ska ha någon mening där för någon andra eller för mig själv akkurat nu. Men det det tror jag där det dirrar för mig akkurat nu. Att det jag snackar om det, det handlar om språk och språk är politik och språk får till ändring. Eller i hvert fall stilling.
Det
fint sagt. Det är så sant. Och vel, jeg håper att kanske att skönlitteratur också kan vara ett medium emellan de olika polerna där då.
Ja, för då har vi ju en stämma. Så litteratur är ju en måte att ha dialog men hvor den på måte vi absorberar den på en helt annan måte.
Ja, och det är en dialog alltså inne i dig, ikke sant?
Ja,
det för mig också där var gravid så måtte gå många runder med att läsa ting och reflektera över ting för att finna ut vad jag egentligen mente.
Mm. Det pendeln.
Ja. Ja. Och så föder du och så den går den i väggen mellan den pendeln, ikke sant? Så
och jag läste och föda utan rädsla. Den svenska boken. den helt fantastisk. Mm. Men det hun snakker mye om, hun som skriver den boken, handler jo da om at det å være i en fødsel og det å bli mor handler om å miste totalt kontroll. Mm. Og det oppgaven.
Ja.
Tack.
Ja.
Lycka till.
Lycka till. Och jag tror verkligen du skulle tycka om Jonna Bornemarks bok om graviditet. Den är superbra och den verkligen uppdraget med den är att sätta ett språk på det här att man är flera. Ja, hon är fantastisk. Du kommer gilla den. Så leta upp den.
Ska vi avsluta där? Och tusen tack. Och jag syns det var ett fint sted att avsluta att skönlitteraturen kan vara dialogen mellan här. Mm. Och tusen tack för böckerna deras. Och det har gjort allerede. Jag hoppas att ni har lust att läsa böckerna, kanske det har gjort allerede. Och i vart fall gå hem och tänka lite på detta liv vi lever. Tusen tack.
Tack.
Ja, det ska jag säga. Si. Detta har ingenting med detta tema att göra, men 12 december så firar litteratur på blå 15 år. Och då blir det duket för en stor fest med massa litterära uppläsningar och musik och DJ. Så då hoppas jag att någon av er kommer tillbaka. Det blir jättegøy. Tusen tack.